Livet innehåller nu och då avsked. En del av dem handlar om att en fas i livet är slut och något nytt ska ta vid. Som när någon tar studenten eller avslutar ett långt arbetsliv. Andra avsked kan handla om skilsmässa eller att en människa dör. I alla avsked involveras en mängd känslor som saknad och sorg, glädje och tacksamhet. Längtan och förväntan blandas kanske med oro inför det nya som ännu är okänt. För det vi lämnar står ofta för trygghet eftersom det är det vi känner igen. Johannes evangelium beskriver hur Jesus, när det är dags för att ta avsked, samlar sina lärjungar omkring sig. Och så håller han ett tal till dem. Ett tal som delvis sammanfattar det liv som de har delat tillsammans och den undervisning som Jesus har gett dem. Och jag tänker att det där talet, det ger lite grann den här känslan som en förälder som håller tal till en student. Nu i fredag så var det ju mösspåtagning här i stan. Så vi som var ute då såg nog en och annan mössa. Det där talet som en förälder håller till en student. Som ska kliva in i vuxenvärlden på riktigt. Det fylls ofta av minnen. Där finns glädje och klurigheter. Allvar och goda råd. Men framförallt en stor portion kärlek och lyckönskningar. Och Jesus, han håller precis ett sånt här tal, oerhört innehållsrikt. Och han avslutar det med en bön där han också inkluderar sig själv, sina lärjungar, men också oss som kommer efteråt. Och jag citerar några rader därifrån. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig så att de blir ett liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Jag har gett dem ditt ord och jag skyddade dem. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett. Det är dags att gå vidare. Både för Jesus och lärjungarna och han uppmanar dem att hålla fast vid vad han har lärt dem. Hålla fast vid varandra och vid Gud. Men det är inte ett fasthållande som cementerar eller begränsar. Tvärtom så öppnar han upp. Han öppnar upp och utmanar dem att gå vidare, att växa och att utvecklas. Lärjungarna kommer att vara de nya ledarna. Nu är det deras tur att vara stöd i andras och i varandras liv. Evangelisten Johannes använder ofta motsatspar för att beskriva den spänning som finns i livet. I bönen, liksom i talet dessförinnan, talar han om Gud respektive världen. Och världen står här då för ett annat sätt att tänka än Guds tänkande. Det som inte stämmer överens med Guds tanke. Det kan röra sig om att människovärdet kränks. Eller att skapelsen skövlas och miljön smutsas ner. Eller när människor vänder sig bort från Gud och från varandra. När hat och rädsla får styra istället för fred och försoning. När jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn och jag skyddade dem. När Jesus nu lämnar dem ber han att Gud själv ska bevara lärjungarna. Och av talet förstår vi att han talar om den heliga ande som ska komma. Sanningens ande. Även när det sker saker som Gud inte har tänkt eller velat, så vänder Gud aldrig bort sin blick. Gud finns där också då det är mörkt och kallt mellan människor. Kärleken är ständigt närvarande. Och det var ju därför som Gud valde att sända sin son. Att bli människa. För att visa oss vem Gud är och vad kärlek är. Konkret genom sitt liv. Och lärjungarna uppmanas nu att i sin tur göra detsamma. Jesus säger, som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Och när Jesus ger sig iväg, då är det andens uppgift att påminna oss om den kärleken. Hur gör vi då för att växa i tro? Ja, det är ju ingen enkel fråga. Och hur gör vi för att behålla det som vi redan har hittat? I samtal med människor så upplever jag ofta att man kan tala om det som har varit. Kan gå tillbaka och tänka på kanske läger eller konferenser eller andra kristna sammanhang som har betytt mycket. Och sen när vi kommer tillbaka hem i vardagen så är det helt plötsligt inte lika lätt att tro som det var där och då. Det känns inte lika självklart att be och tankarna distraheras av så oerhört mycket hela tiden. En del hittar in i en församlingsgemenskap och aktiva under en period, men så sker något i livet som gör att valet inte är lika självklart längre. Och så finns det vi som sitter här idag. Var och en med vår historia, våra erfarenheter, vår längtan, vår tro. Jag tror inte att det finns något enkelt svar på frågan hur tron växer. Mer än att inte göra sig av sig självt. Jesus visste vad han gjorde då han bad om beskydd för lärjungarna. En bön som innefattar också oss. Tro handlar om relation, det återkommer jag ofta till. Och därför måste tron få ta tid. Både i mitt privata liv, men också tillsammans med andra som tror. Bönen är ett samtal med Gud som kan uttryckas på olika sätt. Vi kan använda andras böner som redan är formulerade. Be med egna ord eller finnas i tystnad. Bön kan också uttryckas genom sång, dans och rörelse. Många har upptäckt att det hjälper att hitta en rytm för att be. En rytm i dagen, i veckan. Som att börja dagen med ett samtal med Gud och på kvällen sammanfatta och knyta ihop sin dag. Tacka för det som varit bra och be om hjälp för sådant som blev fel. Senare i gudstjänsten kommer vi ha en stund för bön. Och här inne finns det idag olika stationer. Och vid en av dem så finns det just en sån här ordning för bön som kan vara en hjälp vid kvällen om du vill sammanfatta din dag. Ett sätt att be som Ignatius har lärt oss. Bibelns berättelser är andra viktiga byggstenar. Och vi kan ju närma oss dem på olika sätt. Ibland kan det vara en hjälp att med fantasins hjälp gå in i texten och föreställa sig att jag är där. Vad är det jag känner? Vad är det för dofter? Vad är det jag hör? Vad är det som händer? Allt för att möta texten på ett annat sätt. Jag tror också mycket på att läsa Bibeln tillsammans och prata om vad det är vi ser i texten och vad det landar i våra vardagsliv. Att berätta för andra om vår tro, det är också ett sätt att växa. Jesus skickade iväg sina lärjungar redan under deras tid tillsammans för att de skulle berätta om sin tro och dela av sina erfarenheter. Och jag tänker att det var ett sätt att sprida kunskapen till andra, men också ett pedagogiskt grepp av Jesus. För när vi berättar för någon annan om vad vi tänker och vad vi tror, ja, men då behöver vi formulera det också för oss själva. Det är liksom ett test för att se om det håller. Och ibland kan vi behöva omformulera oss och uttrycka oss på ett annat sätt. Är det verkligen det här jag menar? Hänger det ihop? Eller det kanske inte ens måste hänga ihop. Överlåtelse är också en viktig del av tron. Det handlar om tillit. Att våga lita på någon annan och tillhörighet, att vara en del av en gemenskap. Tro är alltid en gåva. Det är inget vi ska prestera. Tro är erbjudandet att vila i en kraft som är större än jag själv. En kraft som bär då livet är vanlig vardag och då livet trasslar till sig. Tro handlar om Gud, inte bara om mig. Och det tycker i alla fall jag är ganska skönt. Vid flera tillfällen i sitt tal och i sin bön används uttrycket att förbli i Jesus eller att bli kvar. Orden uttrycker en stark känsla av närhet och trygghet. Känslan av att buren och innesluten, älskad för den jag är. Och i ordet finns också en ömsesidighet. Förblivandet kräver både ett givande och ett tagande. Jesus använder bilden av vinstocken där de troende grenarna som fäster vid stammen för att få sammanhang och näring. Det handlar om att ha ett hopp. Inte om att klamra sig fast i första hand, utan om att överlämna sig. Men det finns stunder i livet då vi kan behöva just klamra oss fast vid tron. För att just då ser livet ut så. Bilden av vinstocken uttrycker beroendet. Grenen bär inte frukt av sig själv. Jesus säger, om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan han ingenting göra. I vår bönestund senare i gudstjänsten finns också en station just för överlåtelse. Och vill du, kan du där använda dig av skärvorna för något i ditt liv som skaver. Kärlek. Den kristna kärleken har sina rötter inte i viljan att älska, utan i tron att vi är innerligt älskade av Gud. Och i den, ur den insikten föds längtan att själv älska. Men det börjar i att vi först är älskade, precis som de vi är. Det här, det är någonting jag själv ständigt måste återkomma till och påminna mig om. Öva mig i. För när jag känner att jag inte räcker till, och det händer ganska ofta, min första reaktion då det är att försöka lite till. Jag ber om att få älska mer. Och jag ber om att få ge mer. Eller så blir jag helt enkelt arg och frustrerad innan jag inser än en gång hur fel det är. Och hur fel det blir. Gud vill inte, har aldrig bett mig om att kämpa efter att bli kärleksfull. Däremot vill Gud att jag ska ta till mig Guds kärlek och låta den kärleken flöda ut ur mig. Jag får först ta emot och sedan ge ut. Först ta emot och sedan ge ut. Och det är här hemligheten ligger. För allt för ofta så vill jag, och jag tror inte att jag är ensam om det, hela tiden ge och ge och ge. Det går inte. Jag måste också stanna upp och ta emot. Och jag behöver be dig om hjälp. För jag kan inte själv. Vändpunkter hör till alla människors liv. De kan komma flera gånger och på olika sätt. De kan vara självvalda eller drabbande. En vändpunkt kan föra med sig både sorg och smärta. Och det är inte ovanligt att vi i backspegeln kan konstatera att det vi har upplevt, även om det har varit svårt, har hjälpt oss att växa som människor. Också i min tro och i min relation till Jesus så finns flera vändpunkter. Som då jag sa ja och uttryckte min vilja att följa den som först har kallat mig. Men också alla de gånger som jag har fått uppleva att tron bär trots allt. Då jag har fått känna att Gud inte överger mig oavsett vad som händer. Jesus lämnar lärjungarna och hjälparen kommer. Kanske är det så att vår tro under vissa perioder av livet är beroende av andra personer. Under en tid kan vi behöva vara burna på ett särskilt sätt. Men så småningom behöver vi få stå på egna ben och få upptäcka att Gud också finns i mitt eget liv. Och att jag i min tur får finnas till för andra. När vi vänder oss till Gud så börjar vi resan som hjälper oss att rikta blicken mot någon annan. Jesus utmanar oss att se på varandra med hans ögon. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Att växa som människa och att växa i tro innebär ofta att flytta fokus från mig själv till den andra. Och då inträffar undret. När jag flyttar fokus från mig till någon annan så får jag också syn på mig själv på ett nytt sätt. Genom att ge får vi ta emot. Hur vet vi då om vi växer? Och är det ens viktigt att veta om vi växer? Jag tänker att många gånger är det nog egentligen andra som ser det bättre än vi själva. Paulus skriver i Galaterbrevet att andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och det är väl sånt som andra snarare upptäcker än vi själva. Men ingen är perfekt. Nu och då så brakar det loss och vi säger eller handlar fel. Och Paulus skriver i samma kapitel att när någon gör fel så ska de andra i gemenskapen våga säga till. Visa honom eller henne till rätta, men gör det med ödmjukhet och se till att inte själv bli frestad. Den där frestelsen, det kan ju handla om olika saker. Kanske frestelsen att tro att jag vet och är bättre än någon annan. Så säger Paulus, bär varandras bördor. Bär varandras bördor. Gud är ganska klurig också när det gäller vår växt och utveckling. Ju mer vi umgås med Gud, desto mindre upptagna blir vi med oss själva och vår andliga mognad. Att komma närmare Gud, det är att komma närmare mina medmänniskor och min omgivning. Det är jag övertygad om. Älska varandra som jag har älskat er. Amen.